är vi igång, John.
Hallå, Erik.
Hallå, hur är läget?
Ja, men det är bra, tycker jag.
Ja, men vad bra. Jo, har du jagat något?
Nej, det har jag ju inte. Jag hade hoppats att jag skulle hinna med lite dovpyrsch, men nu var det en plenifri vecka och vi var hemma, men det var lite intervjuer och det var mycket jobb med kalvningarna hemma som fokuserade. Jag har varit runt en del i egna skogen och kikat och börjat se om man kan ana om det finns några vildsvinsföryngringar, men det ser väldigt, väldigt sparsmakat ut än så.
Vi gör det. Samma är uppfattning där jag jagar, att det är ganska sparsmakat med vildsvinsföryngringarna. Men när du dovpyschar så här års, hur tänker du då? Alltså var söker du framförallt efter dov?
Ja, alltså det beror lite på tidpunkt på dygnet också, men är det skapligt väder så tycker jag att det går att vara vilken tidpunkt som helst, och de rör sig i födosök både ute på vall men även på hyggen och annat.
Ja, det är väl ungefär så som jag tänker. Jag var ute och pyschat ett par gånger.
Ursäkta, föryngringsytor.
Föryngringsytor, inga hyggen, bara föryngringsytor. Vi har lärt oss det. Och det är en viktig fråga, tycker jag. Nej, skämt åsido. Jag har pyschat lite grann. Men det har varit liksom svårt att komma åt dem. Mm. Jag har inte sett så mycket faktiskt. Jag vet inte om det är för att det har varit klumpig och högljudd jägare i skogen. Men sen så har det ju varit väldigt svårt att smyga. Mm. när det är liksom, det knastrar i marken. Och ganska hala skogsbilvägar också. Så det har ju varit ett väder som gjort att det har varit isbana på många ställen.
Och vi har haft väldigt mycket blåst.
Ja, det har det ju varit.
Ända sedan nyår i nästan så har det blåst mycket kring.
Man tycker ju att när det har blåst tillräckligt länge borde de ju börja bli hungriga och äta ändå. Men det
gör de säkert.
Ja,
men inte det vi är.
Nej, exakt. Inte det vi ser dem.
Nej. Men Erik, idag ska vi ta upp en jätteviktig fråga ju. Dels har vi fått människor som har hört av sig och vill att vi ska lyfta frågan. Men också i och med att vi vet att det nu pågår en statlig utredning kring fjälljakten egentligen.
Ja, där blåser en del också på fjället har jag hört.
Absolut. Både fysiskt men även i den här frågan.
Verkligen. Och med oss för att berätta lite mer om detta har vi Anders Jacobeus. Välkommen till podden.
Tack ska du ha.
Och du är ju med oss lite grann på distans här. Och vi är ju lite ovana med ljudet på distans. Men vi hoppas att vi ska kunna få till att det fungerar bra. Du är med oss ifrån Umeå, eller hur?
Ja, jag sitter i Umeå.
Just det. Och berätta mer, vem är du och vad har du gjort bakåt i tiden?
Ja, jag är pensionär. Jag har varit aktiv framförallt efter pensionen i Jägarförbundet. Men jag har ju även under min tidigare karriär som domare varit intresserad av samerättsliga frågor.
Just det.
Och har själv suttit i vissa av de här mera kända målen, till exempel Nordmalingsmålet som handlar om renbete intertid.
Just det.
Just det. Och då är det ju så, vi ska ju prata nu som sagt fjälljakt, den här renmarksutredningen, men att jag tänker just jakten rent generellt. Och där är det ju en sak som återkommer väldigt mycket där, det är ju det som kallas för Girjasdomen. Kan inte du beskriva lite grann för oss, Anders, vad innebär den domen? Varför blev det ens en fråga och vad innebär den så att säga för jägare i fjällmiljö?
Och gärna kanske något historiskt också kring hela fjälljaktsfrågan, Anders, du som är väl initierad i det hela.
Girjasdomen har ju pågått i många år och det är en sameby som förde talan om att de skulle ha ensam rätt till jakt och fiske från början, och sen blev det småvilt jakt och fiske inom samebyns område på statlig mark i året runt markerna. Och det är ett betydande område som det rör sig om. Den här samebyn hade väl valts ut som ett pilotfall för att det fanns egentligen mycket, mycket lite annan verksamhet inom just den samebyn. Och sen förde man då process, och mycket av processen kom i början att inriktas på äganderätten till marken. Om de skulle styra vem som har rätt att bestämma över jakt och fiske. Och sen så småningom i högre instans så kom det mer att handla om hur den här rättigheten hade utnyttjats. Man kan väl säga att tingsrätten tog väldigt lång tid på sig och kom med en dom som innehöll enormt mycket material men som inte var särskilt väl strukturerad. Och det var väl så att man i tingsrätten kände att den här skulle komma att överklagas. Det var uppenbart att den skulle överklagas. Man orkar kanske inte riktigt med den. Sen så passerade den hovrätten. Hovrätten kom med en dom som var ett slags mellanting mellan ensamrätt och inte. Och som var svår att förstå riktigt äckvidden av. Och sen överklagades det till högsta domstolen som kom med sin dom den 23 januari 2020. Det är ju mer än 2 år sedan. Och den gav då Girjas ensamrätt till småviltjakt och fiske inom det här området i förhållande till staten. Däremot hade domstolen ingen anledning att uttala sig om det fanns andra personer eller grupper som hade rätt att jaga och fiska där. Men i förhållande till staten så fann man att det var en ensamrätt.
Så på statlig mark alltså så hade samerna ensamrätt?
Ja, det är statliga marken. Det gäller hela tiden.
Just det.
Och det här var ju intressant. Man kan säga att domen är prejudicerande på så sätt att den lägger fast principer för hur man ska bedöma bevisning och liknande frågor i mål där det inte finns så mycket skriftligt material på ena sidan som det då är frågan om i de här samemålen. Och där ges då samesidan betydande bevislättnader. Sen betonar man på flera håll att det man kommer fram till det gäller just Girjas och det handlar inte andra grupper och övriga intressen. Och det gäller bara precis det här området. Det gäller inte generellt. Men de här bevisprinciperna de kommer i framtiden att gälla mer generellt. Den kanske svagaste punkten i domen är frågan om ensamrätt. För processen var ju inte upplagd på det sätt att man tittade på hur det hade brukats genom tiderna. Utan man såg mera på hur äganderättsfrågorna hade behandlats. Och när sen själva brukandet kom upp i högre rätt så var det processuella läget lite låst och staten hade inte möjlighet att komma med kompletterande bevisning av processtekniska skäl. Och väl, den här fick ju stor inverkan den här domen och den kom att övertolkas av många. Den är inte särskilt lång, den är inte särskilt komplicerad att läsa men man måste ju läsa den med omsorg. Och många av de som sen har stött sig på Girjasdomen har inte gett sig tid att tränga in i vad det verkligen står i domen.
Så det du säger är alltså att vi kan få en situation där andra samebyar väcker liknande mål men där slutsatserna kan bli helt eller delvis annorlunda just vad det gäller den här bestämmande rätten över småviltsjakten till exempel.
Ja, man kommer säkert att komma fram till, om det skulle dyka upp sådana mål, så kommer man säkert komma fram till att de har en stark rätt till småviltjakt och fiske. Men man kommer förmodligen inte att kunna styrka ensamrätt på samma sätt som i Girjas. I Girjas är väldigt speciella omständigheter.
Men Anders, får jag bara bryta in också, skulle det här, om man ska hårdra det här riktigt då, det innebär ju i nuläget att om Girjas nu har ensam rätt på jakt och fiske då på statens mark, så innebär ju det i princip att någon har en ensam rätt på jakt och fiske på en mark som någon annan äger och kan alltså bedriva en kommersiell verksamhet på en mark som någon annan äger. Skulle det här fallet kunna uppstå var som helst i samhället?
Det skulle man kunna tänka sig. Alltså det bygger ju på urminnes rätt och det är ett rättsinstitut som inte finns numera men som har funnits och man kan tänka sig att liknande frågor kommer upp. Till exempel, man skulle kunna tänka sig det i kustbandet där vissa grupper kanske har bedrivit jakt utan att staten har ingripit under långliga tider.
Vad ja, finns det några exempel på där det har hänt alltså, i kustbandet?
Nej, det finns inga exempel på att man har fått tala om det på detta sätt.
Nej, men jag tänker att man har bedrivit jakt under lång tid, som du beskrev, så att det skulle kunna bli nurminnes...
Jag skulle kunna tänka mig att man kan hitta sådana exempel.
Okay.
Men det är bara tänkt. Jag har inget aktuellt exempel på det.
Nej, jag förstår.
Men staten har ju inte varit särskilt flitig med att hävda sin egen jakträtt, om man säger så.
Är det redan nu så att någon har väckt en liknande talan som den här, Anders? Finns det några fler processer igång? Eller inväntar man den statliga utredningen som pågår, tror du?
Ja, den statliga utredningen är tillsatt för att hindra ytterligare processer, för att ge folk det lite lugn och ro. Det är det några år innan man går på det igen. Det finns en intressant process som har kommit igång mellan Vapstens Lappby och Vapstens Sameby. Men den har ju helt annan bakgrund. Den beror på de motstridigheter som har uppstått genom tvångsförflyttningar på 30-talet. Men den är mycket intressant, för den kom efter Girjasmålet och har i viss mån tillämpat de principer som togs fram i Girjasmålet.
Anders, menar du, om du får spekulera fritt, har den här fjälljaktsfrågan egentligen, har den förändrats eller har det skett förändringar i och med EU-inträdet 95 för svensk del? Spelar det roll i de debatterna som är nu, eller finns det en rak historia i det här, eller är det krokigare på grund av EU och EU-inträdet?
Jag skulle säga att EU-inträdet har mycket lite med det här att göra. Sverige fick ju ett undantag när man kom med i EU just för renskötseln och samerna. Det undantaget talar man inte så mycket om egentligen, men det finns där, och det var ett av de här protokollen som kom i anslutningsakten.
Men jag tänker så här, för vanliga jägare nu som funderar över hur kommer nu jakten på småvilt på statens mark i fjällmiljö påverkas framöver. Där har vi ju som sagt, där finns ju dels den här domen, sen så finns ju den här utredningen. Och det var ju så, när vi spelar in så är det ju idag torsdagen den 17 februari. Och det kan ju hända saker de närmaste dagarna här med att utredningen presenterar mer information om vad de har kommit fram till. Men det har ju läckt ut lite information. Vad vet vi i talande stund så att säga om vad som kan vara på väg att hända, och vad skulle det få för konsekvenser för vanliga jägare? Det är väl det vi är ute efter egentligen.
Ja, direktiven till utredningen, de har ju på sitt sätt övertolkat Birgersdomen en aning. Utredningen, det är uppenbart att de känner sig styrda av direktiven, och det ska de naturligtvis göra i viss mån. Nu har de ägnat mycket tid åt att ta in för att få in grundfakta och grundmaterial. Men de har ju väldigt lite tid på sig. De ska komma med ett delbetänkande redan nu i höst, vilket betyder att i stort sett så bör de ha kommit fram till sina slutsatser före sommaren. Och detta är mycket betänkligt, för det innebär då att utredningen kommer tvingas ta vissa genvägar. De kommer inte vända på alla de stenar som behöver vändas på. Och risken finns att de går allt för mycket på Girjasdomens slutsatser utan att ta hänsyn till den komplicerade grund som Girjasdomen trots allt bygger på. Så risken finns att utredningen kommer gå ganska långt i att tillerkänna samebyar ensamrätt.
Just det.
Och det kommer då få väldigt svårberäknade följder för fjälljakten i framtiden. Och vi säger fjälljakt, men det rör ju sig om nästan en tredjedel av Sveriges yta.
Precis som du säger, det kan få stora konsekvenser, Anders. Och man ser också att man följer lite grupper och annat. Det är ganska känsloladdat det här. Det väcker väldigt mycket känslor. Kommer ett sånt här beslut, om det nu kommer till ett beslut, Anders, och att vi liksom landar ner, oavsett om vi bortser från hur det landar ner, kommer vi liksom kunna ha borgfred efter det, eller finns det beslut som kan leda till ännu mer stridigheter i frågan, eller vad skulle vara lugnast att till slut landa ner i, om du får spekulera?
Jag tror ju inte på borgfred. Det kommer ju, någonting kommer väl antagligen från utredningen i höst, och var de än landar så kommer det inte bli det någon fredlig. Tyvärr är det nog så. Och det man hade önskat hade väl varit att de på lite bredare grund hade gett möjligheter till ett politiskt ställningstagande med en rimlig ordning som har möjlighet att hålla i någon förutsägbar framtid. Men det verkar som om utredningen mer ser det som att de ska åstadkomma något som verkar juridiskt kompatibelt med Irjas-domen.
För det är ju lite det man har kunnat läsa sig till nu i bland annat artiklar i Svensk Jakt sista veckan här, och att utredaren känns som att han vill rusa på åt ett håll, medans, och det här är ju faktiskt en parlamentariskt tillsatt utredning, så att det finns ju politisk, det finns ju riksdagspolitiker i den här utredningen som ju ändå ska på något sätt landa ner i någonting som de kan stå bakom, och det känns som att utredaren springer före här nu på något sätt, och det kanske är väldigt olyckligt då. Det borde egentligen kanske landa ner först i den parlamentariska gruppen vad man faktiskt vill.
Det är ju ett dilemma, det är svårt hur man än vänder det hela, men det är fullt klart att utredningen ligger långt före i tankesättet. Parlamentarikerna har egentligen inte hunnit så långt in i frågan än.
Jag tänker så här också, Anders, du lyfte direktiven till utredningen, att de på något sätt har redan bestämt utgången till det här. Och
det bråkade väl vi lite grann om inför att de skulle sättas?
Precis. Förra våren så hade vi ju en politisk diskussion kring det här, och bland annat vi moderater då tillsammans med några partier till fick ju till ett tillkännagivande där man ville bredda direktiven, att det skulle vara mera öppet för människor som lever i samma närhet som samerna i de här områdena, att ge dem samma möjlighet till jakt och annat. Men de direktivsförändringarna har man ju valt att inte lyfta in här, och menar att de kom för sent och att det inte var lätt att ta in dem. Hade det gått att ta med det här tillkännagivandet och fått en bättre och mer välförankrad process, tror du, Anders?
Att tillkännagivandet kom ju väldigt snabbt efter det att direktiven hade presenterats och utredningen tillsatts egentligen. Så det hade väl varit bra om man hade fått lite bredare direktiv på det sätt som tillkännagivandet. Det är min åsikt i alla fall. Sen får man ju säga att det är klart att utredningen är medveten om tillkännagivandet. Det är den, men den känner sig ändå bunden av direktiven som de står nu. Och det har ju inte hänt något officiellt från regeringens sida.
Rent generellt kan man väl säga att regeringen äger utredningarnas arbete. De kan ju förlänga tidsfristen om man vill komplettera med nya direktiv. Det finns ju många exempel på där utredningar av olika slag har fått kompletterande direktiv. För att liksom, ja, men man vill lägga till någonting, det händer saker, man måste anpassa sig till för att det ska vara relevant slutsatser och sådär i slutändan. Och så ger man nya direktiv och kanske lite längre tid. Jag har till exempel själv suttit i utredningar som har fått väldigt snäva tidsramar med tilläggsdirektiv också. Så att då måste det ha varit möjligt att kunna lägga till tilläggsdirektiven. Det är väl snarare så att man inte ville lägga till de här tilläggsdirektiven.
Det var dit jag ville komma också. Det måste finnas en vilja att förändra saker, och den verkar ju tyvärr ha saknats här.
Ja, och då får man ju en för smal utredning som resultat. Med, som Anders beskriver, ett för stort fokus på en dom snarare än att försöka se helheten och hur man kan lösa det här långsiktigt.
Ska vi vara oroliga för fjälljakten för gemene jägare? Behöver vi vara oroliga, Anders?
Ja, så är det.
Det var ett tydligt besked.
Vi har ingen aning om hur den framtida utvecklingen blir. Så som det har utvecklats inom Girja ser ett exempel på att det har blivit kraftiga inskränkningar och klara förändringar i möjligheterna att jaga.
På vilket sätt? Går det förklara på något sätt för de som inte är så insatta i det, Anders?
Ja, det har blivit mer avlysningar. Jakten helt har avlyst. Och sen har vi haft den begränsningen till de som bor inom närområdet.
Och visst är det Norrbottens län då som har ansetts närområdet? Eller är det någon annan avgränsning?
Det var länet som i första hand som fick komma i fråga.
Just det.
Men risken är ju att en sameby lägger upp det här på det sätt som de tycker de tjänar mest pengar på till exempel. Och avlyser småviltjakten helt. Men kanske ger tillstånd då till enstaka jägare som betalar bra för sig. Och som jagar på samebyns villkor.
Just det.
Det är fullt möjlig utveckling.
Så det som har varit vår gemensamma resurs blir en resurs som förvaltas av en mycket mindre grupp.
Ja, och det ska man väl också säga att jag tror inte att det finns någon som på något sätt vill ta bort den här rättigheten för samer eller renägande samer, utan att alla ska ha del av den och att det inte ska vara en ensamrätt. Det är väl det som så många har reagerat på efter den här domen. Utan att det ska finnas möjligheter att i fortsatt, precis som innan, samsas om resursen och möjligheten till fjälljakten.
Jo, det finns plats. Det finns plats för småviltjägare som inte är samebymedlemmar. Det är fullt klart. Och det finns plats för fiske och det finns plats för turism. Det finns mycket små skäl att låta en grupp som omfattar något tusental personer helt bestämma vad som ska ske på statens mark i en tredjedel av landet.
För det är ju lite den signalen man får att det skulle kunna landa ner i det här nu, Anders. Att det kan bli så drastiskt.
Ja, det är en möjlig utveckling om man inte får en politisk reaktion på det nuvarande läget.
Har du någonting ytterligare sådär, Anders, som du skulle vilja berätta om just den här frågan som du tror kan vara bra för våra lyssnare att få höra innan vi avrundar?
Jag tycker, och Jägarförbundet har väl också, som jag då får uttala mig för, de har väl också sagt att det är viktigt att vi har kvar det här bandet mellan ägandet av marken och ansvaret för viltförvaltning. Men jag kan inte skilja det åt, och därför är det staten var den som bestämmer hur man ska hyra ut eller disponera jakt och fiske på statlig mark.
Det är ju grunden för all annan viltförvaltning i hela landet.
Ja, det är naturligt att viltförvaltningen ligger på markägaren. Men ska markägaren då ha ansvaret för en viltförvaltning om man inte kan styra jakten?
Precis.
Det verkar inte logiskt.
Nej. Det kan vi vara helt överens om. Men därför, Anders, tänker jag hoppa på en helt annan fråga då på dig. Är du själv så att du gillar att jaga i fjällen?
Jag har jagat i fjällen vid inte så många tillfällen. Jag har varit uppe på ripjakt tre gånger i mitt liv bara. Och så har jag jagat toppfågeljakt i fjällmiljö några gånger. Ja, 3-4 gånger. Så jag är ju inte särskilt flitig ägare, men det är ju många som planerar sitt jaktår så att de lägger en höstvecka. En del lägger då någon vecka på vårvintern för ripjakt. Jag tror att fiske har jag också ägnat mig åt bara lite grann i fjällmiljö. Men det är ju väldigt trevligt om gången man har tillfälle till.
Det är inte så att vi kan ha gäster utan att fråga om de jaktliga intressena. Så vi var ändå tvungna att ställa frågan, tänkte jag.
Det är lite obligatorisk fråga i just den här podden.
Ja, men jag förstår det. Men det har ju blivit, jag har ju flyttat upp till Umeå.
Ja, för jag hör att du är inte infödd Umebo på dialekten.
Nej, det är ju södra delen av Umeå om man säger så. Ja. men jag har ju jagat mer i Mellansverige, Skåne och Småland. Så.
Just det.
Här uppe har det mest blivit älgjakt.
Det är ju en jaktform som ju är, ja, det är verkligen Grand Prix på ett sätt, älgjakten. Framförallt i Norrland.
Ja, så är det.
Anders Jacobius, tack så jättemycket för att du gästade oss här i podden.
Vill reda ut lite ett och annat i den här frågan. Och det är ju inte omöjligt att vi kanske behöver återkomma till den här frågan vart efter utredningen kommer längre fram.
Ja. Stort tack, Anders.
Tack så mycket.
Vad säger du nu då, John? Alltså det låter ju ändå som att, alltså bara för att våra lyssnare ska förstå, domen är ju en sak, det är ju en tolkning utav nuvarande lagstiftning.
Mm.
Utredningen, ja, det är ju ett uppdrag för att kunna skapa ny lagstiftning eller göra andra saker liksom inom regeringens ansvarsområde. Men det blir ju till syvende och sist inte någonting som avgörs av utredningen, utan det avgörs ju utav regering och riksdag, alltså den politiska nivån.
I sista änden blir det ju så.
Det blir en politisk diskussion utav det här, och det är oundvikligt att man måste ta någon form av politiskt beslut till syvende och sist.
Och det är väl bra. Ja. Det hörde man ju även efter Girjasdomen, att man ville ha en tydligare politisk linje i det här. Och jag brukar säga det likadant i vargfrågan, att det är ingen myndighet som kommer lösa det. Det kommer vara politiken som får lösa den frågan, och det kommer vara likadant med det här. Och jag tycker det är olyckligt att det väcker så mycket känslor, för det gör det verkligen. Följer man olika diskussionsforum och annat på sociala medier och det här väcker känslor, och det går långt utöver vad normalt känslouttryck brukar stå för. Så att det behöver ju komma till ett avslut, men det måste ju också få ta sin tid, tror jag.
Ja, för det är klart, man måste ha en stor respekt för att det finns väldigt mycket infekterade känslor sedan generationer tillbaka när det gäller samer, när det gäller svenskar i fjällmiljö, när det gäller rättigheter, när det gäller massor med olika dimensioner. Och det gör ju att det här är väldigt komplext. Det finns dessutom en historia utav vanvettigt och oförsvarbart förtryck utav bland annat samer.
Absolut.
Och jag menar, det är klart att med en sån grund så blir det en svår diskussion att ha utan känslor. Det får man ju förstå.
Ja.
Det jag tycker är att vi får hantera det, vi får acceptera och respektera de känslor som finns, men man måste ändå samtidigt försöka landa i någonting som är vettigt utifrån hur världen ser ut idag.
Så är det.
Och det är ju, med all den respekt man har för ett urfolk, så är det ju inte så att det går att spola tillbaka bandet till så som det var innan 1400-talet när det började på flytta större volymer, ska vi säga, svenskar eller vad man kallar det, till Norrbotten och Västerbotten och fjällvärlden i övrigt.
Och sen tycker jag, nu, det är ju vad som har varit. Ja. Den lagstiftning som har varit, nu ska vi ta fram något nytt som passar till dagens samhälle. Och då måste jag ändå få säga så att fjälljakten och fjällfisket och hela den biten ovan odlingsgränsen, alltså det är ju en fantastisk resurs som vi sitter på i Sverige. Och som faktiskt har varit tillgänglig för människor brett. Och det är ju det vi hoppas på att även fortsättningsvis ska kunna vara. Vi ser ju också att vi har ett väldigt växande arbetsmarknadsområde i de här delarna av Sverige. Det utvecklas väldigt mycket modern klimatsmart industri i Norrbottens län framförallt.
Och besöksnäringen.
Absolut. Men det jag ska säga just när det kommer till just arbetsmarknadsområdet är att väldigt många människor som flyttar hit och väljer att ta de här jobberna gör det ju också för möjligheten till jakt och fiske.
Ja.
Så det är ju där är ju också en väldigt viktig aspekt på att landa ner det här på ett klokt och balanserat vis.
Verkligen. Och det som Anders säger här nu också, som vi lyssnade till nyss, var ju att den här utredningen som ska lämnas över till regeringen, den kommer att avslutas i höst. Och det gör ju att när vi går till val i
det
höst...
Själva utredningen ska ta 4 år.
Ska utredningen ta 4 år? Det var
delbetänkande som kommer i höst.
Okej, ja. Men det var väl den delen som gällde Girjas? Som skulle komma i höst.
Ja, eller jaktdelen. Då.
Ja, jaktdelen. Precis. Jaktdelen kommer ut. Så att den delen, för den innehåller ju väldigt mycket annat också kring ren skötsel,
absolut,
och annat sånt.
Absolut.
Men om vi tittar på jaktbiten, det kommer i höst.
Ja.
Och det innebär ju då alltså att strax efter valet så kommer det tillträda en regering som får det här i knät.
Ja.
Oavsett vilken regering det blir.
Ja.
Och det som kommer att spela stor roll då, det är ju vilken regering det blir.
Ja.
Det måste man ju ha med sig. För som sagt,
och var majoriteterna ligger.
Majoriteterna ligger. Men där ska jag ändå säga att om man tittar i riksdagen så är det nog ganska bra när det gäller majoritetsfrågorna, eller?
I nuläget tror jag det, ja.
Och så länge vi inte då får någon jätteomkastande valresultat så kommer ju det bestå. Det som avgör är ju då att regeringen får ju på ett sätt ett veto, en vetorätt.
Huruvida det ska ställas någon proposition. Eller
precis, huruvida de lägger fram ett förslag eller inte. Det måste ju regeringen själv avgöra.
Ja.
Så att det är därför som den här frågan om regeringsmakten även i den här frågan blir så viktig. Så risken är ju att det här blir en valfråga.
Kan det mycket väl bli. I vissa delar
av landet. Ja, och i jägarsverige så att säga, generellt sett, så är det klart att det här kan bli en valfråga.
Ja.
Det får man ju då, kan vi liksom uppmuntra alla att kolla med era politiker inför att ni ska rösta. Vad röstar ert parti på i den här frågan, om ni tycker att den är viktig? Mm. Surfa runt, mejla, ställ frågor. Visa att det här är en viktig fråga. För det tror jag det är vi många som tycker.
Ja, men det tror jag. Och det märker man ju på framförallt det känsliga engagemanget i det.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och det är klart att det kommer till ett vägval till slut där ingen kommer kanske vara helt nöjd, men det finns ju fortfarande många olika vägar man kan gå som det ser ut just nu.
Ja, absolut. Ja, nej, men det här är faktiskt en fråga som vi kommer behöva följa framåt, Erik. Och det är ju många som har hört av sig också i den här frågan och vill att vi ska prata om den.
Det här är en jätteviktig fråga för många.
Ja.
Och jag tror framförallt, alltså om man tänker de som säger, som bor i närheten och vill kunna fortsätta med detta. Det är ju utifrån hur Girjas sameby har valt att göra den här gången i just den samebyn. Och då är det inget bekymmer för norrbottningarna. Men som Anders säger här, vi vet ju inte om man gör det här generellt över hela fjällvärlden. Vi vet ju inte hur det kommer se ut. Det kommer kunna finnas lika många olika lösningar som det finns fjälltoppar. Mm. Och kanske ännu fler. Det vet man ju inte. Mm. Det kan ju ta sig vilken form som helst.
Ja, och det har vi ju sett redan nu när människor som reser till fjällvärlden för att jaga har bokat och betalat och fixat med boende och kanske guider, och sen kommer man upp och sen hux flux så är det en avlysning på den marken man hade tänkt att jaga. Så att det finns stora bekymmer att lösa och hantera i det här. Det gör det.
Tveklöst. Och det är klart, avlysningarna fyller ju sin funktion, men det måste finnas såklart en viss förutsägbarhet i detta.
Så är det, absolut. Ja. Nej, men vi kommer återkomma till den här frågan, Erik, det tror jag.
Det måste vi göra, och vi kommer att försöka djupdyka i den ännu mer och lyssna med fler duktiga experter på området som är inne i detta.
Mm.
Har du jagat i fjällmiljö någon gång?
Jag har inte gjort det.
Inte jag heller.
Jag fick faktiskt i 30-årspresent en fjälljakt utav några av mina vänner.
Ja. Vi ska ju inte berätta hur gammal du är, men det kanske börjar bli dags att använda den.
Jag har påmint någon gång sådär att har ju passerat mer än 10 år sedan den här 30-årspresenten överlämnades, så att det borde absolut börja bli dags. Det kan ju såklart inte ens vara samma hundar längre som ska följa med på den här resan, men nej. Jag ser fram emot när den blir.
Ja, men det förstår jag. Jag fick ju material till en åter i 30-årspresent, så jag vet inte om det är någonting som vi utstrålar, att vi vill ha jaktgrejer eller saker som har med jakt att göra. Kan det vara så?
Jag hoppas det.
Ja, men hoppas jag också.
Ja.
Jag ser fram emot min 40-årspresent. Det är en hint till alla mina vänner. Du, John, vi ska börja på att avrunda lite grann här.
Ja, det ska vi göra. Och vi ska återigen påminna människor om att de kan höra av sig till oss. Det händer ju en hel del nu. Även om jaktsäsongen kanske lugnar ner sig lite, så händer det en hel del. Och jag tänker bland annat på det som vi ser på vildsvinstammen nu.
Till exempel.
Det knakar och brakar lite där.
Eller bekymret är att det knakar och brakar alldeles för lite i skogen och vildsvinen.
Exakt. Det håller på att hända någonting. Ja. Så att vi ska försöka få hit någon lämplig veterinär att redogöra lite för de sakerna som vildsvinen utsätts för just nu.
Ja, veterinär. Det är inte så att du själv mår lite krassligt och behöver...
Nej, då okay. Är det nödslakt.
Det kan vi ordna. Men hörru du, John, vi får också uppmana som sagt folk att höra av sig. Ja. Och då är det ju antingen på några av våra sociala medier. Jakt och politik heter vi både på Instagram och på Facebook. Eller mejla till erik.ottosson@riksdagen.se, så får vi in fler tips på vad vill ni lyssna på för olika ämnen, och sen också kunna svara på vissa frågor. Det ställdes ju en fråga i förra podden om det här med grävling, och det har jag glömt att berätta för dig, John, att vi ska ta upp den igen, men där sa vi felaktigt att jakten på grävling har senare lagts i augusti. Det som har hänt är att möjligheten att få släppa hund på grävling har senare lagts, bara så att det inte är några missförstånd om den
ja,
saken.
Just det. Mm,
grävling.
Jag tänkte att det var underförstått.
Ja, jo, men precis, men det är lika bra att vi tydliggör det. Jag lyssnade under klippningen sen, så hörde jag att vi kunde missförstå, så det är ju att släppa hund då som är 21 augusti istället för 1 augusti. Ja. Och det är ju också lite grann, tror jag, förklaringen på, eller svaret på frågan. Det handlar ju om att mer harmonisera hundtiderna med varandra.
Ja.
Och det är väl bra att vi får ett korrekt svar på den frågan. Då,
jag tycker enkelt. Det är jättebra att du ber om ursäkt när du har fel, Erik.
Ja, men jag ber jättegärna om ursäkt när du har fel, John. Jag tar på mig den.
Erik, stort tack för idag.
Detsamma, vi hörs och syns.
Ja, ha det så gott.
Ha det så gott, hej då.